så mycket.
Tack så mycket.
Det blåser medvind. Känner ni det?
Ja!
Ja, känner ni vinden i ryggen?
Högst påtagligt.
Det har lossnat snabbare än vi kunnat hoppas. Endast dryga 6 månader efter partibildningen. Intresset är på topp, minst sagt. Sverigepartiet har utan tvekan en stor och växande opinion med sig. Bland annat när det gäller vår kritik av invandringspolitiken. Enligt en studie som har gjorts av forskningsgruppen för samhälls- och informationsstudier så tyckte hela 63% av svenska folket 1985 att Sverige i mindre utsträckning skulle ta emot invandrare än hittills. 63% av svenska folket tyckte detta. Det är stora siffror. Bara 24% tyckte att invandringen skulle bibehållas på samma nivå eller ökas. 24% av svenska folket, det är en liten minoritet. Att invandringen skulle minskas tyckte, lyssna här nu, 76% av moderaterna, alltså att invandringen skulle minskas, 63% av socialdemokraterna, 59% av folkpartisterna, 58% av centerpartisterna och 34% av vpk-arna. Detta är en högst objektiv och opartisk opinionsundersökning. Det fantastiska det är att samtliga gammelpartier totalt nonchalerar denna otvetydiga opinion inom sina egna partier. Och inte är det konstigt att det pågår en överströmning från samtliga gammelpartier till Sverigepartiet mot den bakgrunden. Idag på Sveriges nationaldag så är det viktigt att påminna om grundläggande svenska värden. Jag tänker då på åsiktsfrihet, yttrandefrihet och demonstrationsfrihet. Hur tillämpas då de här fri- och rättigheterna i praktiken i Sverige? Det är en fråga som egentligen är direkt pinsam att behöva ställa i en demokrati. Men som mot bakgrund av vissa i massmedia nedtystade händelser på senare tid inte desto mindre tyvärr är nödvändig att ställa. Vilka är då dessa händelser? Vi ska ta några exempel. Inför 30 november förra året då ansökte Sverigepartiet i god tid om demonstrationstillstånd för att genomföra ett demonstrationståg. Den här ansökan avslogs. Och med vilken rätt, frågar man sig, hände detta? Nu kunde ändå demonstrationen genomföras, många av er var säkert med på det. Men det berodde enbart på att det samlas så mycket folk, över 400 sverigepartister. Över 400 sverigepartister. Det var så pass mycket att polisen vågade då inte sätta hårt mot hårt. Men demonstrationstillståndet avslogs alltså i demokratin Sverige. I januari i år så genomfördes en politisk häxprocess mot undertecknad för påstått yttrandefrihetsbrott. Det var JK, justitiekanslern. Han hade väckt åtal med anledning av vad några personer hade yttrat i ett av dåvarande Framstegspartiets direktsänd telefonväkteriprogram i Stockholms närradio. Trots att vi då, det känner ni till, under pågående sändning tagit avstånd från de lite frispråkiga yttrandena innehållande kritik av invandringen, så hade alltså JK den utstuderade fräckheten att väcka åtal mot undertecknade egenskap av ansvarig utgivare då för de här sändningarna. Vi förde vår egen talan utan advokat. Vi ledde i bevis att åtalet var politiskt. Bland annat så visar vi på ett tiotal andra ärenden, klara fall av hets mot folkgrupp, och som kommit under JKs prövning. Det var insändare i tidningar, inlägg i radio och tv-program, Riksradion och tv då. Och i samtliga de här fallen då hade JK friat ansvarige utgivare med motivering att den inte hade haft något uppsåt att bedriva hets mot folkgrupp. Men vi då? Vi krävde under rättegången av JK att han skulle bevisa att vi som ansvariga utgivare skulle haft något sånt uppsåt. Det var naturligtvis en omöjlig uppgift för justitiekanslern. Åklagaren Per-Håkan Bondestam, han företrädde JK, han var i total avsaknad av argument. Och i sin plädering så drog han till med, och jag citerar, Herman borde ha förstått vart händer barkade. Och slutcitat, och att jag borde ha avbrutit de här uppringande personerna innan de påstått brottsliga uttalandena hade fällts. Det här är alltså JKs uppfattning om demokrati och fri politisk debatt i Sverige. Alltså, man ska tysta ner folk i politiska debatter om man tror att de längre fram kommer att yttra någonting olämpligt. Det här är sant. Det här framförs alltså av justitiekanslern. Man blir mörkrädd och märk väl att JK är regeringens högsta juridiska ombud. Regeringens högsta juridiska ombud. Det finns ju ingen anledning att tro att JK har agerat på eget initiativ i det här ärendet. Den av politiker från gammelpartierna tillsatta juryn, de ville fälla undertecknad. Åklagaren, Bondestamman, hade yrkat på fängelse. Det blev istället de tre politiskt neutrala juridiskt skolade domarna då, som fick ingripa och upphäva juryns politiska utslag. Och slutligen så ogillades då åtalet, farsen var över. Jag har med ett fint exempel här på demokrati, åsiktsfrihet, yttrandefrihet i Sverige, hur det går till. Sen, för knappt 2 veckor sedan, så genomfördes en ny politisk rättegång i Stockholm avseende en händelse som ägde rum för 2 år sedan. Och det var samme Per-Håkan Bondestam som satt som åklagare som drev åtalet mot undertecknad. Denna gång för påstådd misshandel. Och bakgrunden är följande. Jag ska bara ta med kavajen här, det börjar bli lite varmt. Vad händer? Jo, vår grundlagsskyddade opinionsyttring, den störs plötsligt av en knivbeväpnad vettvilling. Han börjar skära av repen till den här banderollen. Och sen hotas demonstrationsdeltagarna av den här knivmannen. Vi lyckas övermanna honom, vi överlämnar honom till polis. Han grips med kniv i hand. Jaha, det var väl bra. Vi borde ha fått medalj för rådigt ingripande. Och istället, vad händer? Jo, det blir åtal. Och dom faller för övrigt nu på onsdag 10 juni, så får vi se vad som händer. Är det någon som tror att det hade blivit åtal i en likartad situation fast med något av riksdagspartierna inblandat istället? Om man till exempel tänker sig en socialdemokratisk 1 maj demonstration. Det hoppar in en knivbeväpnad man, börjar skära i banderollerna då på det demonstrationståget. Och hotar sen de här demonstrationsdeltagarna med kniven. Och så kastar sig några socialdemokratiska funktionärer över personen i fråga. Är det någon som tror att Per-Håkan Bondestam skulle väcka åtal mot de här socialdemokratiska funktionärerna för misshandel?
Nej,
naturligtvis inte. Men så här fungerar demokratin i praktiken i Sverige. Och ni vet, sedan drygt en månad tillbaks så utsätts Sverigepartiets fredliga flygplansutdelare. Många av er har hjälpt till. Jag ska passa på att tacka för det, att ni har gjort det. Ni vet det, att det har utsatts för förföljelse och angrepp från antidemokratiska, kommunistextremistiska uppviglare, invandrare och svenska landsförrädare. Bland annat så har en ung svensk flicka slagits blodig av dessa terrorister. De åberopar att de är flyktingar, att de har förföljts i sina hemländer för sina åsikters skull. Så kommer de hit och sätter själva igång med att förfölja svenskar för våra åsikters skull. Är det längre någon som tror att de verkligen är flyktingar?
Nej.
Att samtliga tidningar, radio och tv samt polisen faller in i trallen och accepterar att en politisk grupp med våld hindra en annan att uttrycka sin mening. Det är någonting oerhört i en demokrati. Och vi vill ställa några öppna frågor. Varför görs inga polisingripanden mot den uppvigling som sker varje vecka mot våra flygbladsutdelare? Varför? Varför görs inga ingripanden mot invandrarnas olaga demonstrationer? Pöbelhopen förföljer ju bevisligen Sverigepartisterna. På invandrarnas flygblad så kan man läsa bland annat följande. Sverigepartisterna ska inte få verka fritt och ostört. De ska inte kunna göra anspråk på några demokratiska rättigheter. Till exempel Irak eller Iran. Hur tror ni det skulle gå om ni ställde er på torget i Bagdad eller på torget i Teheran och skrek och kastade ägg på araberna? Hur tror ni det skulle gå om ni satte igång och slå deras kvinnor och buade deras nationalsång? Alltså, precis samma sak som vissa invandrare gör i Stockholm mot Sverigepartisterna. Istället för att ta avstånd från sån här uppvigling så har massmedia istället satt igång en smutskastningskampanj mot Sverigepartiet. Våra genmälan refuseras och orsaken är att gammelpartierna är livrädda för Sverigepartiets växande popularitet. Det är orsaken. Den här lögnaktiga hetskampanjen, den har till syfte att dupera allmänheten, det är det första syftet. Och för andra, att försöka skrämma Sverigepartiets anhängare till tystnad. Men den tiden är förbi! När! Den tiden är förbi när denna massmedia-taktik hade utsikter att lyckas. Allt fler vågar nu höja rösten mot lögnerna. Det går inte. Medborgarna tror det. Terroristernas taktik är klar. Den går ut på följande, nämligen att störa våra flygbladsutdelningar och sen kräva att Sverigepartisterna körs bort så att den allmänna ordningen kan återställas. Så resonerar de alltså helt öppet. Och det värsta är att den här taktiken flera gånger har lyckats. Sverigepartiets flygbladsutdelare har fösts bort av polis. Och varken press, radio eller tv har ryckt ut till försvar av demokratin och grundlagen. Kommissarie Christer Persson, han har uttalat sig i pressen. Vad säger han? Jo, han säger så här, jag citerar. Vi blev tvungna att mota bort en av grupperna för att de inte skulle ryka ihop. Det blev Sverigepartiet för att de var färre. Slut citat. Så alltså kommissarie Christer Persson. Så praktiskt. Men hur var det nu med yttrandefriheten? Om 100 moderater attackerar 50 demonstrerande socialdemokrater, då måste ju följdriktigt med polisens logik som grund socialdemokraterna fösas bort för att de är färre. Nå, ingen tror naturligtvis att polisen handlade på eget initiativ. Poliserna var medvetna om att invandrarna angripit Sverigepartiets flygbladsutdelare och att polisen därmed våldförde sig på Sveriges grundlag när Sverigepartisterna föstes bort. Polisen försvarade sig med att de bara lydde order Ett argument som låter välbekant på något vis. Dessa order kom uppifrån. Regimen är numera så desperat att den inte drar sig för att använda polismakten för att krossa yttrandefriheten. Det är faktiskt med en rysning man förnimmer hur historien upprepar sig. Göring, som en gång var polischef i Preussen, han använde sig av exakt samma taktik när demokratin krossades i Tyskland. Och vi har påtalat det inträffade i ett brev till högste chefen för polisen i Sverige, nämligen justitieministern Sten Wickbom. Vi undrade varför Sten Wickbom inte tagit avstånd från polisaktionen mot Sverigepartiets flygplansutdelning. Svar har nu inkommit. Jag har brevet här. Justitieministern skriver, och jag citerar: jag vill gärna klargöra att polisen, så vitt jag har underlag för att bedöma, i dessa sammanhang har uppträtt på ett sätt som inger både respekt och förtroende. Slutcitat, undertecknad Sten Wickbom. Göring hade inte kunnat få till det bättre. Jag ställde inledningsvis frågan, hur tillämpas i praktiken de grundlagsskyddade fri- och rättigheterna i Sverige? Ja, svaret, det har ni fått nu, genom de exempel som jag tagit upp. Alltså, rättegångar mot oliktänkande, hot om fängelse och böter och av etablissemanget accepterad uppvigling mot och förföljelse av obekväma politiska motståndare. Vi har polisingripande mot fredliga flygplansutdelare, vi har förtals- och hetskampanjerna i massmedia och så vidare. Det här mönstret känns igen för de som kan sin svenska historia. Jämför till exempel med Socialdemokraterna i början av seklet. Vilka stred föredömligt mot den tidens korrumperade etablissemang. De förföljdes på samma sätt som vi förföljs idag. Visst. Och om jag inte minns fel så hamnade bland annat Branting, Hjalmar Branting, i fängelse för sina politiska åsikters skull. Det som skiljer är, och det här är allvarligt, att dagens förföljelse mot oliktänkande sker i ett samhälle som de styrande försöker utmåla som demokratiskt och där till exempel yttrandefrihet och åsiktsfrihet formellt garanteras i grundlagen. Dock, historien visar också att man inte ska låta sig avskräckas när man vet att man, som i vårt fall, kämpar för en riktig sak. Det gamla socialdemokratiska exemplet visar vägen här. Typiskt är dock att Socialdemokraterna de senaste decennierna helt har spårat ur från sina ursprungliga ädla ideal. Socialdemokratin har utvecklats från en genuint folklig och berättigad resning mot etablissemanget till dagens bästa, mätta, slappa, självgoda maktapparat vars enda syfte är att garantera pamparna, politruckerna och byråkraterna fortsatt plats vid maktens köttgrytor. Det är det enda syftet. Man har för länge sedan slutat att lyssna till folkets önskemål. Normlöshet och flathet, det är numera de ideal som uppställs för befolkningen att anamma. Per Albin Hansson, han skulle vända sig i sin grav om han visste hur hans ideal om det svenska folkhemmet har förfuskats, för att inte säkerhet har sopats under mattan av dagens socialdemokratiska etablissemang. Det här måste vi sverigepartister ta varning av, så att inte vårt parti utvecklas som Socialdemokraterna i strid med folkviljan när vi växer och blir starkare. För inte så länge sedan så hade vi inget knark, Ingen AIDS, inget gatuvåld av dagens fega karaktär där man sparkar dem som ligger ner. Vi hade ingen rasism. Då var Sverige fortfarande ett ganska homogent land med en blomstrande utveckling. I samma takt som det mångkulturella samhället har utvecklats har också problemen ökat. Jämför med utvecklingen i andra mångkulturella länder som USA, som England och Frankrike med sina stora problem. För att inte nämna det mångkulturella praktexemplet Libanon. Det är ingen tvekan om att gemensamma rötter har varit Sveriges styrka. Med en homogen befolkning, då minskar vi riskerna för konfrontationer och för oroligheter. Vi måste lära av vår svenska historia. Vi måste värna om svenska kulturella värden, svenska seder och bruk, om vi ska kunna vända utvecklingen. Istället har de styrande gjort precis tvärtom. Och detta utan att svenska folket ens har varit tillfrågat. Sverigepartiet kräver en folkomröstning om invandringspolitiken. Folket måste få ta ställning till vad som pågår. Sverige intar på flyktingpolitikens område en extrem position bland världens industriländer. I en tid då övriga i-länder funnit det ofrånkomligt att vidta åtgärder för att hålla tillbaka de snabbt ökande flyktingströmmarna, då har Sverige som enda industriland gått motsatt väg och radikalt lättat på kraven för asyl. Och resultatet, det har blivit att Sverige idag är Europas största invandringsland för flyktingar. Det här är emellertid ingenting som politikerna eller massmedia talar högt om. De gör tvärtom sitt bästa för att dölja förhållandet. En del stora massmedia försöker i förljugna kampanjer till och med skapa intrycket att den svenska flyktingpolitiken är mycket restriktiv. Det är ju groteskt. Lite statistik, bara i all korthet. År 1986, alltså förra året, så beviljades 17 400 asylsökande uppehållstillstånd jämfört med 8 500 1985. Alltså en fördubbling på ett enda år. Lägger man där till familjemedlemmar, så kallade anknytningar, då kommer man upp i cirka 22 000 förra året. 92% av de asylsökande i fjol kom från utomeuropeiska länder. De flesta var från Asien, men det är den afrikanska invandringen som har ökat snabbast under senare år. Sverige blev i fjol Västeuropas största asylland. Vi passerade med bred marginal Västtyskland, som bara hade 9000 uppehållstillstånd. Och vi passerade Frankrike, som hade cirka 10 000. De hittills största asylländerna. Länder som i befolkningsstorlek är jämförbara med Sverige, till exempel Schweiz och Nederländerna, de ger bara asyl åt 1 000 till 2 000 personer per år. Det har beräknats att cirka 180 000 personer sökte asyl i Europa förra året. Det antal som beviljades asyl har uppskattats till mellan 50 000 och 60 000. Och, lyssna här, i de flesta länder får bara 10-20% av de asylsökande stanna. 10-20%. Majoriteten avvisas eftersom de mera anses vara ekonomiska flyktingar än politiska. Men i Sverige så fick förra året cirka 90% av de asylsökande stanna. Jämfört dem med 65% 1985. Det är helt otroligt. Och antalet avvisade eller utvisade minskade 1986 till 1900 från cirka 7000 1985. Och resultatet av den här extrema politiken blev att Sverige med 2% av Västeuropas befolkning svarade för cirka en tredjedel av Västeuropas asylgivning 1986. I förhållande till sin befolkning så gav Sverige därmed asyl åt cirka 25 gånger fler än övriga Europa. Andelen asylsökande som gjort sig av med pass och andra resehandlingar har stigit från 15% 1982 till nära 50% förra året. Och trots det får alltså nästan alla stanna. I Sverige är vi nämligen så hyggliga, eller ska vi säga flata, att en asylsökande får stanna om inte vi kan bevisa att han ljuger. Genom att slänga sina resehandlingar så kan alltså en asylsökande praktiskt taget säkra sitt uppehållstillstånd. I andra länder begär man däremot att en asylsökande ska kunna bestyrka sina uppgifter om man ska tro på honom. En avsevärd del av de asylsökande, de har också betalat stora summor, kanske flera hundratusen kronor, för att med hjälp av professionella människosmugglare skaffa sig asyl i Sverige. De är ofta inga riktiga flyktingar utan välbärgade människor som bestämt sig för att de hellre vill bo i ett rikt och tryggt land. Och vad har då hänt i år? Jo, under första kvartalet i år så fick 5600 asylsökande uppehållstillstånd. Och det innebär en ny kraftig uppgång jämfört med första kvartalet 1986. Och det pekar hem mot en total asylgivning i år på cirka 25 000. Och räknar man in anknytningar kommer vi troligen upp i rekordtalet över 30 000 i år. Och eftersom det övriga Europa samtidigt skär ner invandringen kraftigt, då kommer Sverige i år 1987 sannolikt att svara för minst hälften av Europas totala asylgivning. Det skulle betyda att vi i förhållande till vår befolkning tar emot cirka 50 gånger fler flyktingar än Europa i övrigt. Den skärpta flyktingpolitiken i Europa kommer med säkerhet att leda till att allt större strömmar av asylsökande söker sig till vårt land. Sverige är det enda land där nästan alla asylsökande får stanna. Och Sverige är det enda land där alla i riksdagen representerade partier förklarat att de inte kan tänka sig någon begränsning av flyktinginvandringen. Resultatet av den extrema svenska invandringspolitiken har redan visat sig i form av särskilt i storstadsområdena. För inte så många år sedan då fanns det ett överskott på bostäder i hela landet. Idag är läget som bekant det rakt motsatta, och den främsta orsaken är den stora invandringen. De 17 000 flyktingar som fick uppehållstillstånd förra året tog enligt invandrarministern i anspråk cirka 10 000 lägenheter. Och det motsvarar hela nettotillskottet av bostäder i fjol. Likartat är förhållandet inom sjuk- och åldringsvården. Vårt offentliga vårdsystem, redan belastat till bristningsgränsen, tvingas nu ta hand om en ny stor grupp av klienter. Gamla och sjuka svenskar får betala ett högt pris för Sveriges extrema invandringspolitik. Flyktingpolitiken kostar också skattebetalarna oerhörda belopp. Kostnaderna för att ta hand om en årlig flyktingström på cirka 20 000, det kan beräknas till många miljarder kronor. Bara att bygga en lägenhet för en tvåbarnsfamilj kostar cirka 500 000 kronor. Om vi istället inriktade våra ansträngningar på att lindra nöden bland de verkliga flyktingarna i de stora flyktinglägren i Afrika och Asien, då skulle vi kunna hjälpa många fler människor till en avsevärt lägre kostnad för Sverige. Den omvandling som Sverige nu genomgår till följd av den utomeuropeiska massinvandringen är troligen den största förändring som någonsin har drabbat landet. Om nuvarande invandringspolitik fortsätter så kommer Sverige om 10 eller 20 år att ha förvandlats till en internationell blandstat av amerikansk modell, visserligen kanske fortfarande med en svensk majoritet, men med starka minoriteter av afrikaner, asiater och latinamerikaner. Är det så vi vill ha framtiden Sverige? Vi i Sverigepartiet utmålas som rasister eller till och med nazister i massmedias lögnkampanjer. Det är naturligtvis helt fel. Vi anser att alla människor är likvärdiga oavsett ras, religion, kultur etc. Vad vi vänder oss emot, det är den extrema svenska invandringspolitiken. Vi vill inte att Sverige ska bli ett nytt USA. Vi vill inte att Sverige, att svenskar ska gå bostadslösa eller avlida i vårdköer eller sjukhuskorridorer därför att Sverige ska ta emot lika många flyktingar som hela övriga Europa tillsammans. Vi vill inte att Sverige ska bli ett slags mångnationellt konglomerat. Vi vill bevara det land som våra fäder har byggt upp med sin svett och som de har försvarat med sitt blod. Vi vill ha ett Sverige för svenskar. I en tid då det tycks vara högsta politiska mode bland gammelpartierna att se med frakt på vårt nationella arv, är vi i Sverigepartiet stolta över att vara det enda parti som kämpar för att bevara vårt fosterland. Jag vill fråga er som samlats här på Sveriges nationaldag. Har ni fått nog nu av gammelpartiernas vanstyre?
Ja!
Har ni fått nog av lögner och förtal i massmedia?
Ja!
Är Sverige värt att kämpa för?
Ja!
Vill ni ha ett äkta svenskt folkhem?
Ja!
Är ni beredda till de fortsatta uppoffringar som krävs?
Ja!
Svaret på frågorna var ja. Då vill jag meddela er att Sverigepartiet aldrig kommer att svika sitt ansvar och ert förtroende. Partiet kommer att fortsätta att kämpa för demokrati. Partiet kommer att fortsätta sin strävan att bygga upp en enad nationell front av motstånd mot gammelpartiernas ansvarslösa politik. Partiet kommer att verka för att skapa en anda av nationell solidaritet i Sverige. Solidaritet med alla de som drabbas hårt av till exempel den oansvariga massinvandringspolitiken. Solidaritet med alla bostadslösa svenska ungdomar. Solidaritet med pensionärerna som har byggt upp Sverige. Solidaritet med de som drabbas av brottslighet i olika former, till exempel narkotikabrott. Och solidaritet med de arbetslösa i glesbygderna. Under det halvår som Sverigepartiet existerar så har partiet redan uppnått stora saker. Vi har inför en häpen allmänhet effektivt slagit hål på myten om att åsiktsfrihet och yttrandefrihet råder i Sverige. Vi har avslöjat dubbelmoralen hos massmedia och hos våra politiska motståndare. Åsiktsmonopolet har avslöjats inför öppen ridå. Men dessa 6 månader av framgångar, det är bara början. Fortsätter i den här takten, då sitter vi snart i riksdagen. Sverigepartiet. Sverigepartiet är redan på alla släppar. Väljarna har redan fått klart för sig att för första gången på lång tid erbjuds nu ett verkligt politiskt alternativ. Svenska folket börjar äntligen vakna. Och med er hjälp så ska vi påskynda processen. Snöbollen är i rullning. Den snöboll som snart kommer att växa till en lavin. En mäktig svensk lavin av ursinne. När det alltmer står klart för gemene man att han i alla år har blivit lurad. Blivit för bakom ljuset av allsköns rödskägg, liberaler, moderater och allt vad de heter samt sina slakterier i massmedia. Denna lavin av ursinne, den ska vi fånga upp i Sverigepartiet och omvandla till en mäktig politisk kraft. Och som sagt, vi har redan börjat. Gammelpartierna har till sin förskräckelse kunnat konstatera att Sverigepartiet med en kraftfull folklig opinion i ryggen på kort tid, drygt ett år före valet, svingat sig rätt in i stormcentrum av svensk politisk debatt. Med andra ord, vi har redan rört om ordentligt i grytan. Vi har skapat turbulens. Och vi har kommit för att stanna i svensk politik. Med gemensamma krafter så ska vi göra ett bra val 1988. Sverigepartiets valkampanj är inledd. Leve Sverige!
För gamla du fria, du gäller jag nog. Du tysta, du glädjerika sköna, jag hälsar i denna ställan upp på jord. Din sol i himmel, dina ängder gröna. Din sol i himmel, dina ängder gröna. Du jordar på min från fornstora dag, då är att ditt namn flög över jorden. Jag vet att du är och förblir vad du var. Ja, jag vill leva, jag vill dö i Norden. Ja, jag vill leva, jag vill dö i Norden.
Unga gamla, alla för vårt land ska vi strida. Kämpa för vårt folk i höga nord. För fria ord. Aldrig mera fara, sitta stilla och tiga. För de värsta lögner alltid locka och lida. Efter väggen krypa undan gå. Inte våga stå. Byråkrater, klittrande politiker och knarkadvokater. Etablissemangets ljuva pack gärna syns i frack. Och så svarta fåglar själva himlen förmörkar. Aldrig ger vi upp vårt hem av solljus av björkar. Fjällets snö och sommarfjällets strand. Kära gamla land, som en nordan vind. Vi rasar ner oss, höga
kunskap. Du har nu lyssnat på tal av Sven Davidsson, vice ordförande i Sverigepartiet, och Stefan Hellman, Sverigepartiets ordförande. Deras bejublade tal hölls på nationaldagen den 6 juni 1987.